Podplay.
Du vet väl om att du kan lyssna på avsnitten av Fallen jag aldrig glömmer en dag före alla andra. Redan på torsdagar kan du lyssna på podden på podplay.se eller i appen Podplay. Och naturligtvis är det gratis.
Att det hade varit en drive-by kan man ju kalla det. En bil som hade kört fram utanför krogen Blue Moon Bar. Någon hade skjutit från bilen mot entrén och mot en av vakterna. Han berättade inte riktigt om själva händelsen, men han sa att han riskerade i alla fall fängelse. Att han var orolig för det. Så att ja, nej, det var lite uppförsbacke.
Komma på väg från den testen och pratar i telefon med sin väninna. När plötsligt där telefonsamtalet bryts.
Jag kommer hänga med mig resten. Det kommer jag göra. Resten till sina karriär och resten av livet också.
Fast en, helt klart en stor risk att han skulle ha fortsatt om vi inte fick stopp på.
Man har ju filmat delar av den gärningen helt enkelt.
Fallen jag aldrig glömmer. Podden som inte handlar om förövarna, som inte handlar om brottsoffer, utan som handlar om de som gjorde sitt jobb och löste brotten. Lurade in i efterlyst fällan. Ibland får jag hålla föreläsningar för poliser där jag berättar om efterlyst och hur vi jobbar. Och då är det alltid en omständighet jag stryker under. Jag säger till dem att vi på Efterlyst erbjuder dem en unik möjlighet. Vi ger dem en direkt länk till förövaren, till personen eller personerna de jagar. För en sak har jag lärt mig genom åren. Förövarna tittar alltid. Den som har gjort brottet vi rapporterar om sitter där framför sin TV för att se hur spaningarna går, hur nära utredarna är. Så länken till brottslingen finns där, uppkopplad och klar. Sen är det upp till utredarnas kreativitet att utnyttja den. Och det här stod klart för mig 2007 när en utredning som kört fast tog ny fart tack vare att polisen använde den här länken. Den till förövarna. Och det ändrade det som från början såg helt hopplöst ut. Som ingen trodde skulle klaras upp.
Ja, jag kommer faktiskt ihåg att Leif GV inte gav oss några större chanser i programmet. Han trodde väl att det här var dödfött det här ärendet, men vi lyckades faktiskt ro det i land.
Det kunde ha blivit en ny Stureplansskjutning. Men det blev det inte, bara nästan. Det är strax före påsk 2007 på natten mellan skärtorsdagen och långfredag. Klockan är 2:15 när en mörk bil kör upp framför nattklubben Blue Moon Bar på Kungsgatan i Stockholm. Utanför står några vakter och gäster som lämnat nattklubben. Bilen stannar till och plötsligt hörs en knall. Och bilen gasar på och far iväg. Alla hör den här smällen, men ingen fattar riktigt vad det är som händer. Ingen förstår allvaret.
Att det hade varit en drive-by kan man ju kalla det. En bil som hade kört fram utanför krogen Blue Moon Bar. Någon hade skjutit från bilen mot entrén och mot en av vakterna.
Nej, ingen av dem som står utanför nattklubben fattar vad det är som händer. Inte ens vakten som har träffats. Men han förstår att någonting allvarligt har inträffat.
Han reagerade på det såklart och sprang in i entrén. Och när han förstod sen att han såg skador på sina kläder, förstod att han hade varit beskjuten då, så då ropade han åt de andra vakterna så att både vakter och gäster kom in i entrén. Det var ju flera vakter och även gäster som stod utanför när skjutningen ägde rum då, men det var inte, det var bara den här vakten som hade skyddsväst på sig faktiskt. Så att han hade lite tur kan man säga.
Den vi hör här är polisen Robert som kom att jobba med utredningen av det som nu händer. Vakten har alltså blivit skjuten. Han står där och tittar på hålet i sin jacka och kulan som sitter fast i den skottsäkra västen. Och inser att han kunde varit död. Och han är också den enda som träffas. Och som ödets fantastiska nyck så är han också den enda som har skottsäker väst på sig.
Men det kunde ju lika gärna blivit någon gäst som hade blivit träffad.
Roberts arbetspass börjar efter påskhelgen när han kommer in på sitt jobb på polisens krogkommission. Då hade hans kollegor redan genomfört massa förhör med vittnen och försökt att i detalj klarlägga vad som hände.
De som hade jobbat under helgen då, spanarna, de brukar ju oftast, när vi hade lite större ärenden så skrev de oftast som man kallar det, en matsedel. Där man skriver ner då vad man har gjort, vad man inte har gjort, vad som behöver göras och eventuella spår eller uppslag då, vad man kan tänka sig att det handlar om.
Och förhören med vittnen, med kroggäster och med väktarna har gett spanarna fyra möjliga scenarion. Fyra olika spår, fyra tänkbara uppslag. För det första, det kunde ha varit fotbollshuliganer.
Det fanns viss information om att det var någon ur supporterkulturen som var irriterade på vakterna eftersom en del av de här vakterna också jobbade som matchvärdar då, på matcher. Och det hade varit... Ja, de hade inte varit överens i alla fall under vissa matcher där och det fanns information att de någon eventuellt skulle hämnas.
För det andra, det kunde ha varit gangsters, gängkriminella.
Sen den här, just den här vakten då som blev beskjuten, han skulle också upp i hovrätten igen med, jag tror det var 2-3 veckor senare och höras mot vissa kriminella personer då. Så det var också ett uppslag då.
För det tredje, en sur stamgäst.
Sen var det någon stamgäst också som hade blivit nekad den här kvällen.
Och så det fjärde, två unga killar som också hade stoppats i entrén till klubben.
Och sen hade vi två personer som hade blivit nekade flera gånger. Men det hade inte varit några hotelser eller våldsamheter eller någonting sånt. Men det var sådana saker som ja, vakterna reagerade på.
Fyra möjliga förklaringar, men än så länge bara teorier. Inga fysiska bevis som pekade åt något särskilt håll. Det enda riktigt påtagliga spåret som fanns var en tomhylsa.
Sen hade man även säkrat en hylsa från ett vapen som låg ute på gatan. I övrigt så var det ju mycket söka i närområdet då efter kameror. Det är ju inte, på den tiden fanns det inte på samma sätt lika mycket kameror som nu då.
En tomhylsa som skulle få stor betydelse. Sen... Men inte i det här läget. Nu gäller det att följa upp de fyra teserna, se om de håller. Vilket de inte gör. I alla fall inte tre av dem. Den sura stamgästen var oskyldig.
Ja, samma kväll efter skjutningen så blev han stoppad i bil. Och det stämde inte riktigt med signalementet på bilen. Och i övrigt så stämde det inte heller riktigt. Så att han avskrevs väl ganska snabbt.
Och fotbollshuliganerna hade ingenting med händelsen att göra. Eller de kriminella som vakten skulle vittna mot.
Vi gjorde vissa utredningsåtgärder då. Men vi fann ingenting riktigt som pekade på att det skulle vara någonting på gång där.
Så nu återstår bara den fjärde teorin. Den om de två unga killarna som blev nekade inträde. och den kändes faktiskt lite långsökt.
Ja, det enda som väckte intresset var ju det att de blivit nekade, men eftersom det inte hade varit några hotelser eller några våldsamheter, så ja, misstanken var ju ganska svag ändå mot de två. Vi visste inte vilka det var, vi hade signalement på dem. Någonting som stack ut kanske var att de återkom ju ett par gånger efter att de blivit nekade första gången. Och sista gången, då skickade de i alla fall ett meddelande om att ja, till vakterna, är ni verkligen riktigt säkra på att vi inte får komma in? Men det följdes ju inte om någonting hot eller någonting sånt. Och sen försvann ju de från platsen då.
Problemet är att utredarna, till skillnad från när det gällde de andra tre misstänkta, inte har en aning om vilka de här två killarna är. Inga namn, ingenting. Så där står man. Det enda konkreta som finns är en tomhylsa och beskrivningen av bilen. En mörk Volvo kombi. I övrigt, ingenting. Så man går ut i efterlyst.
Ganska snart efter påskhelgen där, då vi började jobba med ärendet, så märkte vi att vi hade ju inte mycket att gå på. Vi hoppades väl på efterlyst då, var kanske till och med första veckan efter påsk där, som vi begärde att få vara med där i ett inslag. Men efter det så kom det väldigt lite information. Och den information som kom var inte användbar alls.
Nej, efterlyst gav ingenting. Men nu, när det ser så mörkast ut, händer det ett genombrott. Det första. För även om det här är 2007 och antalet övervakningskameror är begränsade, så lyckas utredarna hitta en del filmer från Kungsgatan. Inte många, men en är en ren fullträff.
Och en av dem var en film från 7-Eleven. Där hittade vi ju två personer som stämde in på signalementet som vakterna hade gett för de här personerna.
Filmen är tagen på Kungsgatan samma kväll som skottdådet inträffade. Och väktarna som befann sig på platsen när allt hände bekräftar när de får se filmen att det var just de här två killarna som tidigare inte fått komma in på klubben. Så nu har utredarna en bild på de två misstänkta. Men det slutar inte där, för en av killarna, honom, känner polisen igen.
En av de här personerna, han var ju känd av oss. Så han kunde vi ju i alla fall identifiera ganska enkelt. Sen visste vi inte vem den andra personen var. Någon kompis till honom, okänt vem.
Vad var det då som han var känd för?
Ja, han var ju känd inom narkotikasammanhang i city då. Vi hade rapporterat honom tidigare då.
Så där har utredarna ett namn på en av killarna. En person de alltså känner till sedan tidigare som åkt dit för narkotikabrott. Jag väljer att kalla honom för Tommy. Men bara för att Tommy knarkade behöver ju det inte betyda att han har skjutit en dörrvakt.
Nej, egentligen inte, men vi ville ju gärna prata med honom och prata med hans kamrat för att höra dem om deras förhavande den här kvällen. Var de hade varit och vad de hade gjort.
Men den andra killen, Tommys kompis, han som var med honom den här kvällen, den killen är det ingen av poliserna som känner igen. Honom vet man ingenting om. Så fokus ligger nu att spåra upp Tommy, att höra honom. Och det är nu det händer igen. Ett nytt genombrott, det andra.
Två, tre veckor senare på Kungsgatan så var spanarna ute och jobba som vanligt. Och alla spanarna hade ju fått se de här övervakningsbilderna på de här två personerna som vi var intresserade av. Och de flesta visste ju vem den ena personen var. Då vid det här tillfället så i närheten av Kungsgatan så ser de här två personerna. tar kontakt med dem, gör en kontroll på dem. Och den här andra personen som är med är ju samma då som på övervakningsfilmen. Han har också exakt samma kläder på sig som han hade den här kvällen på tillfället för skjutningen. Så vi får ju hans namn och identitet där.
Tommys kompis väljer jag att kalla för Anders. Så nu har utredarna namn på båda två. Tommy och Anders. Det är dags för nästa steg. Och det blir väldigt intressant.
Och då börjar vi ju titta på deras telefoner och undersöka deras mobiltrafik. För att se om det finns någonting där som är av intresse. Och det gjorde det.
Vad var det?
Ja, vi såg ju att bägge deras telefoner kopplade upp i närheten av Kungsgatan då. I samband med att de blir avvisade då. Sen ser vi även att telefonerna försvinner sen söderut. Varav den ena telefonen återkommer sen senare. Vid tillfället för skjutningen kopplar upp i närheten av Kungsgatan.
Ja, nu är det intressant, mycket intressant. Filmen från 7-Eleven visar att både Tommy och Anders varit på Kungsgatan samma kväll före dådet. Väktarna bekräftar att det är de två som blivit nekade inträde till klubben. Inte bara en gång, utan flera samma kväll. Och mobilkartläggningen visar att de har lämnat stan, men åtminstone en av dem, förmodligen båda, har återvänt och funnits vid klubben när skotten föll. Så nu är de högintressanta. Utredningen går in i nästa fas. Nu höjs insatserna. Nu krävs skarpare åtgärder.
Då börjar vi ju närma oss väl misstankar här på bägge två, tycker vi i alla fall. Så vi tar kontakt med åklagaren. Vi har även haft kontakt under hela tiden här, i och med att det har varit ett spaningsärende då. Så att åklagaren var ju med på tåget och ville då självklart att vi skulle spana på de här personerna, begära in beslut om telefonavlyssning från tingsrätten och se om de pratar någonting om den här händelsen.
Tingsrätten ger Robert och hans kollegor tillstånd att börja avlyssna Tommy och Anders telefoner. En åtgärd man hoppas ska ge snabba och tydliga spår. Men så blir det inte riktigt.
Det går faktiskt inte så mycket. Visst, de pratar med varandra ibland, men ingenting om just den här händelsen. Det enda tror jag som dök upp var väl att Anders här pratade med någon annan person, inte Tommy då. Han berättade inte riktigt om själva händelsen, men han sa att han riskerade i alla fall fängelse. Att han var orolig för det. Så att, ja. Nej, det var lite uppförsbacke.
Nej, det blir inga nya spår, inga bevis, inte ens några indicier. Det krävs mer av utredarna. Och det är här någonstans som idén föds. Att använda sig av Efterlyst igen, men inte för att få in tips. Utan att skrämma de misstänkta, att provocera dem, att försöka få dem att göra bort sig. Så här berättar Robert.
Ja, då hade vi lyssnat ett tag på dem och inte fått så mycket. Så vi funderade på att ja, om vi kör ett inslag till och de kanske känner att de måste börja prata lite mer med varandra och så att vi kanske får lite mer information så att vi kan agera.
Ja, Robert uttrycker sig kanske lite anspråkslöst, men åtgärden är mycket ovanlig. För det handlar ju inte om att få in tips, det behövs inte. Nej, det handlar om att provocera de misstänkta. Att få Tommy och Anders att bli osäkra, nervösa och kanske försäga sig. För de vet ju inte att polisen lyssnar på allt de säger i telefon. Även om de kanske misstänker det. Så utredningsgruppen skissar på ett upplägg.
Tanken var att det var bara egentligen en ganska kort inslag, uppföljning av det här ärendet. Hur ärendet gick och vi hade lite mer information om bilen. Vid det här tillfället hade vi också identifierat en bil som som Anders hade tillgång till. Och den stämde ju överens med de beskrivningar vi hade fått tidigare. Så att dels så la vi ut en bild på en liknande bil. Och även så beskrev vi ärendet att ja, gick framåt utredning och att det gick bra helt enkelt. För att se om de skulle reagera på det.
Utredarna tar kontakt med oss på Efterlyst och presenterar innehållet. Vad de inte säger till oss är att de har två misstänkta de redan avlyssnar. Så de är egentligen inte intresserade av tips. Syftet är att provocera de misstänkta att gillra en fälla helt enkelt. Så torsdagen den 10 maj 2007 är det dags.
Efter vårt reportage om skotten mot en ordningsvakt på Blue Moon Bar i Stockholm kom det in oväntat mycket tips. Polisen har nu en ganska klar bild av den bil som användes. En bil med särskilt utseende.
Kvart i tre, natten mellan skärtorsdagen och långfredagen, sköt någon mot nattklubben Blue Moon Bar mitt i centrala Stockholm. Skotten träffade entrévärden rakt i bröstet, men han undkom utan fysiska skador tack vare att han bar skyddsväst. Polisen behöver nu vittnesuppgifter från folk som kan ha sett något från skjutningen utanför nattklubben. Man vet nu mer om den bil skytten färdades i. Enligt uppgift ska den ha varit en äldre mörkgrå Volvo av kombimodell. Den ska ha haft tonade rutor, varit sportsänkt och haft en extra spoiler fram till. Mannen som sköt är mellan 20 och 30 år och mörkhyad. Nu behöver polisen uppgifter från personer som sett skjutningen. Man vill också komma i kontakt med den eller de personer som suttit i en Nissan King Cab som stod parkerad utanför nattklubben. Efter skjutningen gick flykten upp för Kungsgatan i riktning mot Hötorget. I korsningen Sveavägen är de en hårsmån från att kollidera med en Volvo stadsjeep och polisen vill nu komma i kontakt med föraren av den jeepen.
Vet ni någonting om det här? Känner ni igen, ring oss 08 702 0090.
Det lät ganska bra. Utredningen går framåt. Men det är ju en överdrift. Ett sätt att skrämmas. Jag vet inte hur många som ser programmet den här kvällen. Cirka 400 000 skulle jag gissa. Och två av dem är Tommy och Anders. Som alltså får höra att utredningen går bra, vilket inte är helt korrekt. Och provokationen lyckas. De två faller i fällan. De blir nervösa. De får känslan att snaran kring dem är på väg att dras åt.
Redan på fredagen så ringer Tommy då till, till Anders då. De pratar lite i koder. Alltså de vill beskriva att de har sett på Efterlyst, men de säger ju inte det. De säger ett annat program. De säger Vänner. Har du sett på Vänner? Och det tar väl en stund innan Anders kopplar där. Men sen så förstår han vad han har tittat på. Och han frågar lite hur det var. Att det kom ju fram att de hade pratat om ärendet. Och då hade ju Anders frågat då om det var bra eller dåligt. Och det var dåligt helt enkelt. Han uttryckte sig väl inte riktigt så, men ja, jag väljer inte att ta med det uttrycket han sa. Men, så att de var väl inte så nöjda att vår utredning gick bra då.
Och där kommer genombrott 3, det sista. Provokationen lyckas. De två blir skrämda. De känner alltså att polisen är dem på spåren. Och nu måste de försöka dölja de bevis som eventuellt finns kvar. Och i senare samtal hettar det till.
De pratade med en annan kompis där. De behövde tillgång till någon verkstad. De behövde någon kapa någonting. De behövde någon cirkelsåg eller vinkelslip eller någonting. Så vi började misstänka då att vapnet fortfarande fanns. De hade använt för skjutningen och att de planerade att de skulle förstöra den.
Ja, det verkar alltså som om vapnet finns kvar. Vilket naturligtvis vore oerhört intressant för utredarna, det avgörande beviset. Men Det verkar också som om Tommy och Anders, efter att ha sett Efterlyst, planerar att förstöra pistolen. Så nu gäller det för utredarna att hinna före, få tag i vapnet innan det förstörs.
Ja, då börjar vi ju spana lite mer aktivt mot dem i kombination med avlyssningen då. Vi lyckades identifiera den här kompisen då, men vi lyckades inte koppla ihop vilken plats de menade vad gällde verkstaden. Så det var ju ett problem.
Fokus är nu att hitta vapnet. Spaning pågår, men det ger ingenting. Och där, när det går dåligt, ja, då plötsligt går det ännu sämre.
Sen under en av helgerna där, det var väl någon dryg månad efter skjutningen tror jag. Då lyssnade vi både och spanade mot dem. Och på kvällen där så tappade vi ju bort Anders när vi spanar mot honom. De pratar i telefonen sen om att de är på någon fest och så vidare. Vi lyckas inte ta reda på vad det är för fest, eller vi får ingen adress, eller vi får ingenting. Vi håller på några timmar där, men ja, det är tapp helt enkelt. Och, ja.
Där försvinner Anders, där upphör spåren. Ingen vet vad han är. Kanske i verkstaden de pratat om. Kanske i full färd med att förstöra vapnet. Att krascha bevisningen.
Ja, vi åker hem igen och tror att det kan bli ganska svårt. Om det är så nu att de har bestämt sig den här kvällen för att åka och förstöra vapnet då. Så att det var lite låg stämning där ett tag.
Anders är borttappad. Det finns ingenting för spanarna att göra. Bara att ge upp, åka hem och sova. Men nästa dag, då vänder det igen.
Och sen blev vi väckta relativt tidigt på söndag morgonen där. Att de har börjat prata på telefonerna igen. Och de börjar prata om den här verkstaden igen. Och då är det Anders som ska åka dit om den här kompisen. Tom verkar hålla sig hemma, men de pratar också om att de ska träffas senare på kvällen.
Nu tänds hoppet igen. Vapnet blev möjligen inte förstört kvällen innan. Det kanske finns kvar. Nu gäller det. Nu är sista chansen, känns det som. Att få tag på vapnet. Spanarna sätter igång igen och fokuserar på att följa Anders.
Så vi startar fysisk spaning igen då, samtidigt som vi lyssnar på telefonerna. Vi har planerat då att vi ska försöka slå till när de kommer till den här verkstaden innan vapnet blir förstört.
Du vet inte då vilken verkstad det är?
Vi vet inte det, nej. Fortfarande inte.
Planen är att slå till så fort Anders närmar sig någon verkstadsliknande lokal. Piketpolisen är också engagerad. Det är de som ska storma verkstaden så fort den hittas. Och det går som spanarna hoppas på. Anders kör till en verkstad, men det går fort. Alldeles för fort.
Vi ser att under spaningen då, att de går in på någon liknande verkstad. Och de är där väldigt kort tid och kommer ut därifrån. Och då förstår vi att ja, nu har de troligtvis förstört vapnet.
Det blir inget tillslag. Piketen hinner inte fram. Så spanarna hänger på Anders, följer hans bil. Han åker hem, parkerar. Och där och då slår spanarna till, springer fram till honom.
Anders sitter då ensam i sitt fordon. Och på passagerarplatsen så har han en plastpåse med vapendelar i, trasiga, och även ammunition. Det var en 7.65 pistol där.
Hur tänkte du då?
Yes.
Anders grips, och samtidigt åker en patrull hem till Tommy och tar in honom också. Nu är båda anhållna, nu närmar sig slutet på historien. Och det främsta beviset, det är vapnet, det som låg i bitar i Anders bil.
Ja, vapnet var ju söndersågat i massor med delar. Vi åkte ju såklart tillbaka till verkstaden där och gjorde husrannsakan där. Där hittade vi ju massor med delar också som de inte hade fått med sig.
Vapnet har alltså en avgörande betydelse. Men det är ju söndersågat.
Det var ganska säkert på att vi inte skulle kunna provskjuta det här vapnet som ett helt vapen såklart. Men teknikerna var duktiga. Lyckades säkra lite på stötbotten där och på utkastaren. Och sen även var ju slagstiftet där, eller tändstiftet var ju intakt. Så det kunde ju teknikerna stoppa in i ett annat vapen och jämföra mot den här hylsan då. Så hylsan blev ganska viktig faktiskt.
Ja, hylsan som hittades på brottsplatsen, den blir nu avgörande. För polisens tekniker lyckas slå fast att det är just den hylsan som har avfyrats med just det vapnet som hittats. Men det räcker inte där. Polisens tekniker gör också en genomgång av bilen och där hittar de tändsatspartiklar. Partiklar som visar att just det vapnet hade avlossats från just den bilen. Bilen Tommy och Anders hade kört på kvällen den här natten. Och ställd inför detta så börjar en av de två, nämligen Tommy, att berätta. Och, inte helt oväntat, så skyller han allt på Anders.
Och till slut så berättar han att det är Anders som har skjutit. De har suttit i bilen, bägge två. Anders har kört bilen och Tommy har suttit på passagerarsidan då. Tommy säger ju att han är helt ovetande om att de ska göra det här. Vilket vi som utreder det här inte riktigt, vi tycker inte att det stämmer riktigt. Men i alla fall så säger Tommy att Anders åker tillbaks. Alltså efter att de har blivit nekade här så åker de taxi hem och Anders hämtar sin bil där. Så åker de in tillsammans bara för att de ska köra runt i stan. Cruisa som de säger. Men plötsligt kör han upp på Kungsgatan, stannar till precis utanför Blumenbar. Och plötsligt tar han ett vapen i handen och sträcker sig över Tommy på högersidan där. Och pekar med vapnet ut genom fönstret. Så fönstret var ju nedvevat då. Och skjuter i riktning mot vakterna där.
Anders däremot säger ingenting. Han varken förnekar eller bekräftar något. Han är tyst, han skyller på minnesförlust. Han kommer inte ihåg något. Trots det anser sig åklagaren ha tillräckligt med bevis och går till rättegång. Och Robert hade goda förhoppningar på en fällande dom.
Jag tyckte att bevisläget var gott och även åklagaren tyckte ju det. Sen vet man ju inte vad som händer i en rättegång och eftersom Anders inte hade berättat någonting. Han hade i och för sig sagt att han skulle berätta allt sen då. Under själva rättegången.
Och under rättegången så börjar plötsligt även Anders att berätta. Och, inte helt oväntat heller, så skyller han på Tommy.
Han drog i alla fall en historia och i princip så gick den ut på att han skyllde helt enkelt på Tommy. Det var Tommy som hade skjutit. Men rätten avfärdade den där historien ganska snabbt.
Nej, rätten tror inte på historien. Däremot tror de på Tommy. Så Anders döms för försök till mord till 5 års fängelse. Tommy klarar sig med en dom för narkotikabrott och 1 månad i fängelse. Anders överklagar domen, men det går inte så bra. För hovrätten skärper straffet till 6 års fängelse istället. Och där tar historien slut. Det börjar med ett skottdåd mitt i Stockholm, fortsätter med en utredning som till en början framstår som hopplös. Men där åklagare och utredare beslutar sig för att utnyttja möjligheten efterlyst ger dem, nämligen att kommunicera direkt med gärningsmännen. Och det lyckades. Det vände på allt. Och de skyldiga kunde gripas.
Så att det såg ganska mörkt ut ett tag. Men det gick ju bättre sen när vi fick lite mera... Ja, när vi fick Anders och Tommy här i fokus och började titta lite på vad de hade gjort och inte gjort. Och, ja, deras telefoner självklart blev viktiga.
Han låter lite återhållsam, Robert, när han nu 17 år senare berättar historien. Men hade utredarna och åklagarna inte fattat det kreativa beslutet att försöka provocera gärningsmännen, ja, då hade förmodligen fallet aldrig blivit löst.
Du har hört podden Fallen jag aldrig glömmer. Produktionsledare David Dava Persson. Klippning Jonas Lindskov. Och jag heter Hasse Aro. Du vet väl om att du kan lyssna på avsnitten av Fallen jag aldrig glömmer en dag före alla andra. Redan på torsdagar kan du lyssna på podden på podplay.se eller i appen Podplay. Och naturligtvis är det gratis.
Podplay, en del av